Hej och välkomna till Ordfronts podd Samtalet. Den här avsnittet ska vi prata om ett avtal, ett handelsavtal mellan EU, Europeiska unionen och Mercosur, en union i Sydamerika. Och med mig i studion har jag Hanna Mannheimer från Ordfront.
Hej.
Som kommer vara lite av en bisitter idag. Hon är praktikant och skrivit många bra saker. Men det är första gången hon gör podd för oss. Men välkommen.
Tack så mycket.
Vår gäst i studion heter Karin Ståhl. Hej Karin.
Hallå, hallå.
Hej. Du kommer från en organisation som heter Amazon Watch.
Ja, precis.
Just det. Och vi kanske kan börja med att prata lite om Amazon Watch. För det är väl inte alla som vet vad det är för något. Berätta.
Absolut. Amazon Watch är en organisation som arbetar tillsammans med urfolk i Amazonas regnskog. Så vår uppgift är helt enkelt att främja urfolks rättigheter i Amazonas och se till att regnskogen bevaras på så sätt. Vi jobbar tillsammans med urfolksorganisationer eller urfolksgrupper och ger olika typer av stöd i organisering, det kan vara juridiskt stöd eller se till att de kommer in i mötesrummen till exempel hos de företag som exploaterar deras mark. Det kan också vara i FN eller i EU så att urfolksrättigheter verkligen kommer upp på agendan.
Jag förstår så har Amazon Watch representation i ganska många länder runt om i världen. En ganska stor organisation.
Precis, vi har vårt huvudkontor i USA. Och sen så har vi då fältanställda i de länderna som vi jobbar i. Så det är framförallt Brasilien, Ecuador, Colombia, Peru och lite Bolivia.
Jag förstår. Så vi förstår vilka Amazon Watch är. Nu tänkte jag att vi skulle bara presentera ämnet för idag. Det alltså handlar om ett handelsavtal mellan EU och ett område. Eller ett mellannationellt område som heter Mercosur. Vilka är Mercosur, Karin?
Precis, så Mercosur är ju en tullunion i princip som fungerar lite grann som EU men på en lite mindre skala. Så de består av det är Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay. Tidigare var också Venezuela med men de är uteslutna tills vidare på grund av den politiska situationen där. Och då vill de ju upprätta handel med EU. Deras största handelspartner i nuläget är Kina och EU på andra plats då. Men så nu har det blivit ett handelsavtal som är aktuellt.
Och man kan väl säga att det försiggår redan en hel del handel mellan EU och Sydamerika och Mercosur. Det här är högproduktiva länder, inte minst inom råvaror. Kött, timmer. Sådana saker. Och vad är det nu? Kan vi berätta lite mer om det här kommande avtalet som är på gång?
Precis. Så det här avtalet har ju kallats för Cars for Cows. Vilket är ganska talande för vilka typer av produkter som det främst är tänkt att man ska handla med. Och då är det att EU ska få släppa iväg massa bilar och kemikalier och teknik till Mercosur-länderna. Och i gengäld så ska vi få en hel del jordbruksvaror helt enkelt. Så det är soja, det är socker, det är kött. Men även en hel del ekonomiska transaktioner och sådär. Så har de lagt upp det. Och då kommer det tas bort tullar på alla de här produkterna. Ungefär 80-93% av alla tullarna som vi har idag kommer försvinna. Och det gör ju då att det blir ett stort influx här i EU med jordbruksprodukter och på Mercosur-sidan så ska de då få bilar och teknik av oss.
Precis, och man kan väl säga att det här kommer bli ett av de största handelsavtalen som EU gått in i med andra länder eller landområden. Vi har här om året så gick vi in i ett med Japan som var väldigt stort och ett med Kanada som var väldigt stort, men ska väl då Karin Ståhl från Amazon Watch vara, jag ska försöka vara lite djävulens advokat här. Som inte bara sitter och håller med varann. I det här anses ju av kammarkollegium och jag menar, många politiska krafter i EU vara ett väldigt gynnsamt avtal. Som alltså gynnar ekonomin i bägge områdena och i ett läge av lågkonjunktur och ökad arbetslöshet i EU. Är inte det här välkommet?
Precis, det är ju liksom en svår fråga givetvis, och internationell handel på den här nivån är ju alltid en intresseavvägning, så är det ju. Men det vi verkligen vill trycka på är ju att det finns inte tillräckliga bindande medel eller något typ av språk i handelsavtalet som skyddar urfolksrättigheter eller miljön eller klimatet på ett sånt sätt som vi skulle behöva i det här läget. Så vi ser ju att EU verkligen pushar för det här nu och kommer med massor med olika argument som absolut är bra argument som man ska ta i beaktning. Till exempel att ja, men om inte vi gör det så kanske Kina tar den här marknaden före oss. Det är också det med kriget i Ukraina, att vi i EU måste diversifiera vår handel och kan inte vara så beroende av till exempel Ryssland, utan vi måste ha allierade runt om i världen och kunna handla med fler länder på ett bättre sätt. Samtidigt så är det ju, EU ska ju ligga i framkant. Det tror jag vi alla är överens om, att EU ska ha höga ambitioner och vi ska jobba för att ha liksom det mest ambitiösa klimatarbetet som vi kan. Och då lever inte det här avtalet upp till den standarden. Och även Kommerskollegium eller Kammarkollegiet har ju haft kritik just när det gäller miljö och rättighetsaspekter av avtalet. Till exempel då att det är den dispytmekanismen som gäller i övriga frågor i handelsavtalet. Kapitlet om hållbarhet och handel, då TSD-kapitlet, det är helt uteslutet från den mekanismen. Utan det kapitlet och de skrivningarna som finns där ska då ha en egen dispytmekanism som är avsevärt mycket svagare och har inte möjlighet till sanktioner på det sättet som den andra dispytmekanismen har. Så man ser att man har nedprioriterat klimat och miljö och rättigheter, definitivt.
Just det, det har förekommit naturligtvis en hel del diskussion och analyser av det här avtalet. Vi ska säga också för de som ni slipper googla att det här är i stort sett överenskommet avtalet 2019. Men på grund av den politiska situationen, framförallt i Brasilien med den här Jair Bolsonaro som president, så har inte EU lyckats komma överens med framförallt Brasilien om att skriva under och ratificera avtalet. Ironiskt nog kan man säga, så nu med en mycket mer progressiv och närmast vänsterlutande president i det stora landet Brasilien i Mercosur-området, Lula, så ser det här avtalet ut att kunna bli underskrivet kanske redan i sommar och ratificerat. Och då undrar man, men Lula, han har ju sagt att han ska skydda regnskogen och skydda urbefolkningar. Han är ju mycket mer vänlig åt det hållet än Bolsonaro. Så tror man inte att EU kan göra mänskliga rättigheter och miljöaffärer med Lula ens?
Precis, det är ju en avsevärt mycket bättre president nu än vad vi har haft tidigare i Brasilien. Samtidigt så är det ju, regnskogen är ju ansträngd, minst sagt, och det att ingå ett handelsavtal med just de här typerna av produkter kommer ju inte förändras bara för att det är en ny president. Det handlar också mycket om pesticider och då bekämpningsmedel som används som är godkända i Brasilien men som inte är godkända i EU till exempel. Men det handlar ju liksom framförallt om att det här handelsavtalet i språket skyddar inte klimatet, skyddar inte skogen och inte rättigheter. Och det kommer inte heller förändras med Lulas presidentskap. Och har vi otur så är ju Bolsonaro tillbaka igen om 4 år. Det kan vi aldrig veta. Och kanske då rulla tillbaka alla de här framstegen som Lula har gjort. Och därför krävs det ju att EU har liksom ett väldigt starkt band att stå på då när det gäller just klimat och miljö.
Ja, man kan säga att det här liknar ju tidigare avtal som har gjorts mellan inte bara EU men också andra västländer i OECD och kanske Kina eller afrikanska länder, att vi har vissa bestämmelser här för skydd för arbetare och mänskliga rättigheter och miljö som i våra partnerländer inte alls uppfylls. Däremot så finns det ofta skrivelser som är icke-bindande. Man skriver att det här är målen och det här är den långsiktiga visionen och sånt där. Vad säger man i NGO-världen på Amazon Watch? Vad är det ni vill konkret förändra med just det här avtalet till exempel?
vi lyssnar ju på urfolken och deras röster och vad de vill se av det här. Då de vet ju med sig att ett ökat incitament för de här riskprodukterna som bland annat kött och soja och socker är just för deras marker och för regnskogen i allmänhet, så vet de ju att om det finns ett ökat incitament så kommer det också finnas mer illegala aktörer som kommer gå in på deras områden, använda pesticider mot dem och i närheten av deras territorier. Så de har ju bett oss att vara solidariska i just att se till att det inte går igenom så som det ser ut nu. Det senaste vi har hört från dem är att de vill se att det öppnas upp igen och att de kan få ha ett meningsfullt deltagande i utformningen av det här, för det har de inte haft hittills. Det här avtalet har ju förhandlats i över 20 år och vad vi kan se av texten är att det verkligen också beskriver den världen som var för 20 år sedan. Att det speglar den typen av handel vi såg framför oss då. Och det är inte nödvändigtvis så som vi tycker att det ska se ut i framtiden, utan vi tycker ju att handel ska liksom vara underordnat mänskliga rättigheter, klimatet och miljön.
Jo, man ska väl säga att under de här 20 åren så har just utnyttjandet av regnskogen, den stora Amazonas regnskogen, varit ökat, accelererat, och en av de absolut mest invasiva näringarna är boskapsskötsel, eller boskapsuppdrivning, att man avverkar regnskog för att kunna ha bete för nötkreatur som sedan inte återställs, utan man bara expanderar på det viset. Och det är väl det många pekar på också, att just exporterat, importerat nötkött är en av de absolut största klimatbovarna på många sätt. Och undrar man, har inte EU tagit till sig det här under de här 20 åren? Vad finns det för indikationer? För det finns ju ändå rätt ambitiösa planer på klimatförbättring inom EU. Och att man inte, finns det då det som pekar på att man inom EU skulle kunna tänka om och riva upp det här avtalet och skriva om det?
Precis, alltså EU har ju antagit väldigt många ambitiösa klimatmål. Vi har The Green Deal, vi har Farm to Fork Strategy, som faktiskt uttryckligen säger att EU-Mercosur kan inte ratificeras i sin nuvarande form. Så vi ser väl att EU har ju inte tagit liksom småböndernas perspektiv eller urfolkens perspektiv i sån stor beaktning som de hade behövt göra för att det här skulle bli ett rättvist avtal för alla inblandade. Jag vet att småbrukare och bönder i Europa är oroliga för prisdumpning, till exempel av nötkött. Kommer billigt då från Mercosur och kommer slå ut dem och drabba landsbygden i Europa. Det är också en av de anledningarna som gör att Frankrike ställer sig starkt emot avtalet som det ser ut. Yeah. Och också Nederländerna har sagt blankt nej till det här.
Okej, okay. Så det finns ändå rätt starka krafter inom EU som är för ett förändrat, åtminstone upprivet och förändrat avtal.
Precis, det finns en opinion inom EU också, även i minoritet absolut, som är emot det här avtalet. Och jag vet inte hur de ställer sig till att just öppna upp det igen, eller om de kommer att godta det här som kommissionen har haft som strategi hittills, vilket är att leverera ett additional protocol som då skulle adressera de här problemen som civilsamhället och bönder och andra organisationer och aktörer har haft då, till exempel med hållbarhet och rättigheter. Så det här additional protocol har cirkulerats nu de senaste veckorna i både EUs medlemsstater under vad vi förstår var ett 20 minuter no phones allowed viewing av det här protokollet, och också i Mercosur-länderna har också fått se det.
Ja, det är alltså fortfarande ett hemligt dokument?
Det är hemligt. Vi har inte fått vara med i processen. Vi har inte fått se det. Det har ännu inte läckt. Nej. Och vi, som den stora koalitionen Stop EU Mercosur, som då består av 350 transnationella organisationer och andra aktörer på båda sidorna Atlanten, har sagt att vi känner oss helt uteslutna från den här processen trots att det är till stor del civilsamhället som har gjort att det här avtalet har stoppats sedan 2019.
Tror du att de kommer kanske inom kort visa det, i alla fall innan sommarens möte med Lula att försöka visa alla de här organisationerna och de ganska stora bastionerna inom EU som är emot avtalet, de här sakerna. För att det måste ju vara till för att lugna kritikerna.
Precis. Kommissionen kommer nog fokusera starkt på att försöka få över de nationerna och EUs medlemsstater då som är emot. Så de kommer väl försöka att blidka deras kritik och se till att de får sina krav uppfyllda, eller vad man ska säga. Jag tror inte de är jätteintresserade av civilsamhällets input på det här. De tycker ju nästan alltid att vi är lite för radikala när det kommer till sådana här ståndpunkter. Men civilsamhällets hela uppgift är ju egentligen att liksom pressa fram mer progressiv politik, mer ambitiösa avtal och bättre hållbarhet.
Jo, jag tänkte med kontakterna ni har i Sydamerika. Har ni någon sorts känsla för vad folk i Mercosur-området tycker om avtalet och vilka vill ha avtalet och vilka är skeptiska?
Det är lite blandat vad vi vet. Gräsrotsrörelser och organisationer och aktörer så som oss själva är också till stor del kritiska. Med undantag av kanske då jordbruksindustrin i Mercosur. Men till exempel bilindustrin i Mercosur är ju väldigt skeptiska eftersom att det betyder att de kanske inte kommer gynnas då den inhemska produktionen av just bilar och teknik om de ska då importera det från EU. Lula har ju gjort i Brasilien då väldigt ambitiösa löften som vi hoppas att han kommer hålla då. Och då har han också haft lite invändningar mot just vissa typer av klimat- och miljöstadgar och också industristadgar. Men det som kanske är mest intressant är ju att när EU då i ett försök att liksom stävja kritiken har sagt att ja, men då sätter vi mer krav på Mercosur då när det gäller miljö och klimat och sådär. Då säger ju Mercosur och Brasilien framförallt att ja, men det måste ju gälla er också. Mm. Vadå er skog då?
Just.
Varför ska vi ha det här tunga ansvaret då och ha extra klausuler att leva upp till om inte det också ska gälla er? Vi har ju liksom superproblem i Europa och inte minst i Sverige med avverkning av värdefull skog och också med urfolksrättigheter, samernas rättigheter. Så att det är ju absolut inte problemfritt. Nej, just det. Om samma saker skulle gälla för oss.
Får man kraven i retur?
Precis.
Ja, och då är det andra stora lobbyister som man springer på.
Exakt.
Så det blir en återverkan och en cirkelverkan. Men vad ser ni realistiskt kommer hända nu fram till sommaren?
Det är ju, Sverige har ju ordförandeskapet i EU fram tills i juni. Och de har ju haft som ambition att egentligen få det här avtalet i alla fall att det skulle gå framåt i ambition att ratificera det redan innan sommaren. Nu tror jag att ordförandeskapet har insett att det är lite för tajt. Men efter Sverige så kommer Spanien som också är väldigt handelsvänliga. Har också sagt att EU-Mercosur är en av deras prioriteringar för sitt ordförandeskap. Så det som gäller egentligen är väl att överleva det svenska och det spanska ordförandeskapet. Sen börjar ju en ny cykel i EU, men det ska vara val nästa år. Och då kanske det här avtalet inte ens blir aktuellt längre. Men jag tror att förväntningen och hoppet i EU, eller från kommissionen i alla fall, är ju att man på det här stormötet i sommar, det här EU-CELAC-mötet, att man faktiskt skulle komma med nyheten där då att det här avtalet har kommit överens om och har ratificerats.
Ja.
Men vi hoppas ju att det inte blir så. Mm.
Nej, precis. Och man ska väl säga att det här är ju inte naturligtvis politiker som vill väldigt illa. De ser ju naturligtvis till de stora ekonomiska fördelar som ett sånt här avtal kan ha med ökad handel och därmed en boost för ekonomin som ligger illa till just nu. Men du nämnde flera nackdelar även för ekonomin i de olika områdena. Och jag tänkte bara avsluta med att komma in på det här med småbönder och näringsidkare av, alltså livsmedelsframställare av olika slag i EU. Hur drabbas de om avtalet i sin nuvarande form går igen?
Precis, det är inte vårt expertområde så. Men de partnerorganisationer som vi har jobbat med i den här frågan i Sverige har ju liksom höjt rösten om just småbrukares villkor och priser då framförallt och prisdumpning med att man importerar så här pass mycket jordbruksprodukter till EU och att då småbönder slås ut men att storföretagen vinner på det här. Så att det är ett avtal som generellt på båda sidor, de småbrukarna förlorar och storföretagen vinner.
Vad jag läste var ju också att det som har diskuterats en hel del sen Rysslands invasion av Ukraina och livsmedelsprishöjningarna och stoppet från veteimport från Ukraina och är ju den matförsörjningssituation som man behöver tänka på i kristider, nämligen att man ska kunna försörja sig själv, inte kanske bara inom en nation utan inom regioner i nationen, och då behöver man små till medelstora lantbrukare och livsmedelsframställare runt hela världen och inte minst i Sverige. Om vi är idag väldigt beroende av importerad mat och vi skulle bli ännu mer beroende av importerad mat och väldigt långa försörjningskedjor som är väldigt känsliga i kristider. Och det är väl också en aspekt som man kan tänka på, förutom då den uppenbara klimataspekten som ju inte bara drabbar urbefolkningen, drabbar precis alla människor i hela världen, att en ökad import-export av varor som ska transporteras de här långa vägarna av ökad avverkning av regnskogen för boskapsuppfödning och öka då både biltillverkning och bilanvändning är ju direkt ökande av klimatutsläppen. Och man undrar om de inte kan komma till någon sorts sans där, därför att vi kanske behöver öka våra ekonomier men inte med de mest klimatfarliga näringsgrenar. Hur tror du att man bäst som privatperson som råkar höra den här podden kan påverka den här processen?
Ja, alltså för oss svenskar här så har vi ju det ganska tufft och en uppförsbacke när det gäller just handel och frihandel. Sverige är ju ett väldigt handelsvänligt land, har varit under lång tid. Så majoriteten även i Sverige och i riksdagen då är ju för det här avtalet, inklusive Socialdemokraterna. Däremot så finns det ju en minoritet som har gjort sig väldigt hörda faktiskt när det gäller det här handelsavtalet, inte minst i EU-parlamentet. Vi skrev en debattartikel här bara för någon dag sedan om just det här inför handelsministermötet som hölls här i Stockholm i fredags. Och då hade vi med oss både Per Holmgren från Miljöpartiet och Malin Björk från Vänsterpartiet. Så att det finns politiker som absolut lyssnar på folket. Och det man ska ta med sig också är ju att den här processen för att få igenom ett handelsavtal, eller just det här handelsavtalet som egentligen ingår i ett större associationsavtal. Det är en ganska komplicerad process egentligen, eftersom att ett associationsavtal måste ingås i konsensus med alla EUs medlemsstater. Däremot ett handelsavtal behöver bara ha en kvalificerad majoritet i rådet i EU. Och kommissionen har sagt att de tittar på möjligheten att faktiskt dela upp det här associationsavtalet som då innehåller flera delar. Det är bland annat en politisk del och någon typ av ekonomisk del eller tjänster, ekonomiska tjänster och sådär. Så de funderar på om de ska dela upp det här avtalet och ha handelsdelen för sig. Och då kan de få igenom det med en kvalificerad majoritet. Vilket då i realiteten innebär att man förbigår både de nationer som har sagt nej men också den svenska regeringen. Också om inte vi kan ha någon opposition här, vad har det för mening då?
Ja, det är ju den gamla skräckbilden av ett överstatligt EU som bestämmer lite som de vill över många tiotals miljoners människors huvuden. Där de lokala eller då nationella parlamenten förlorar en massa makt. Och det är ju den situation vi sitter i med det EU idag och EU-kommissionens stora makt. Men nu har ni i alla fall fått höra vad som händer, vad som är på gång. Och det går naturligtvis att gå in på Amazon Watch, deras hemsida, och läsa mer. Och möjligtvis också engagera sig på olika sätt.
Precis, vi har en namninsamling som ni är varmt välkomna att skriva under. Man kan också ta kontakt med sina politiker och de man känner att säga att det här handelsavtalet pågår. Och det kanske blir ratificerat och det är inte så bra. Det är väldigt få i Sverige som känner till att det här ens ligger på bordet under den här perioden, liksom under sommaren.
Ja. Nej, det är lite av anledningen till att vi gör det här poddavsnittet också. Att det är stora politiska förändringar på gång och det bör folk få veta om. Absolut. Och sen om de beslutas för att de tycker att det är jättebra så är det en annan sak. Men att det bara sker över folks huvuden utan att de faktiskt fattar det, det känns inte särskilt demokratiskt. Karin Ståhl från Amazon Watch, tack så mycket. Hanna Mannheimer, tack för att du var här också. Vi avslutar dagens poddavsnitt av samtalet och önskar er välkomna nästa gång. Lyssna gärna på våra andra avsnitt och bli medlem i föreningen Ordfront. Gå in på vår hemsida ordfront.se. Hej då!